Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, för fan, in med bomberna också. Det är klart vi ska ha bomber. För det har vi också lärt oss, att verkligheten överträffar ju alltid dikten. Ibland har jag tagit händelser som jag har varit med om som polis, rakt av plankat en händelse. Sen har man ju såklart bytt ut massa grejer så det inte ska vara sökbart. Skrivit det, och sen har förläggaren kommit tillbaka med så här: men nu är ni något på spåret. Men det här är too much, det här är inte trovärdigt. Ja, men vad fan, det är ju sant. Jag buggade deras mötesrum där de hade sina private banking-möten, samtliga rum. Jag satte en grej i deras kopiator som gjorde att allting de kopierade kom även till mig. Jag fotade deras tavla, de hade sina känsliga grejer. Om jag är en person som gör hotbildsbedömningar och riskanalyser, jag hade med lätthet kunnat göra en familj, ett företag, en organisation livrädda för att sen kränga på dem olika saker som högre skalskydd, mer livvakter, dyrare program till datorerna.
Vissa kallar henne för en blandning mellan Pippi Långstrump och Lisbeth Salander. Och efter att ha pratat med Lena Ljungdahl så måste jag säga att liknelsen kanske inte är helt fel. Lena jobbade 15 år inom polisen, mestadels med spaning och att utbilda spanare. Naturligtvis så blev jag nyfiken. För hur blir man en bra spanare? Vilka egenskaper krävs? Och vad går jobbet ut på egentligen? Som bonus så får du några tips du kan testa nästa gång du besöker ett varuhus. Numera spanar Lena Ljungdahl mest på fritiden, bara för att hon inte kan låta bli. Och kanske är detta som lett henne fram till sin första krimroman med vapendragaren Anna Jinghede, som hon för övrigt gör succépodden Över min döda kropp tillsammans med. Vi pratar också om hur du kan och bör förbereda dig på PDV, pågående dödligt våld. Om varför dådet på Drottninggatan satte så djupa spår hos vissa överlevande. Och varför man och son beordrar Lena att gå och dansa. Och vad som gör henne till kulturtant. Denna gång sitter vi på Hotell C och spelar in. Ett systerhotell till Nordic Light Hotel, poddens vanliga inspelningsplats. Några saker innan vi börjar. En bit in i avsnittet så nämner jag Jonas Trolle, och på ett annat ställe pratar Lena om att jag kontaktade henne innan en paneldebatt. Det kräver sin förklaring. Jonas är chef för CVE, Centret mot våldsbejakande extremism, och gästade podden i avsnitt 71. Och Lena deltog i en konferens på CVE som jag hade förmånen att leda. Så, nu är alla med på den så kallade båten. Så nu kör vi. Här kommer Lena Ljungdahl. Författare, kommer precis ut med boken Någon måste dö tillsammans med Anna Jinghede. Du är krimpoddare med podden Över min döda kropp, också med Anna Jinghede. Före detta polis, spanare, före detta lärare, före detta dansare, utbildare PDV, hot och våld, narkotika, möta människor i affekt, stress samt avlastningssamtal och krisstöd, föreläsare, säkerhetsspecialist och sist men inte minst tv-stjärna i SVTs Tjuv och polis. Lena Ljungdahl, välkommen till podden Spännande möte.
Men tack, jag blir stressad av att höra det där.
Missar jag något?
Nej, det kan du omöjligtvis ha gjort.
Eller något du vill ändra?
Nej.
Något som osant?
Nej.
Nej. Det var helt... Det, var,
det är korrekt.
Det är korrekt. Mm. Det var korrekt.
Men det
research.
Låter brokigt. Spontan.
Ja. Men är det inte så du är? Brokig?
Brokig, bråkig. Ja, för all del. Jo, det är jag nog.
Ja.
Jag har hört många gånger att jag är svår att placera i ett fack. Ja. Jag tar det som en komplimang, men det är nog så.
Det är nog så.
Mm.
Ja. Du, vi måste ju börja med boken.
Mm. Ändå,
för den är ju liksom i de så kallade faggorna just ja. Nu. Eller hur, vilket läge är vi just nu?
Läget är att jag har oerhört spända skinkor. Jag är supernervös. Men vi har hållit på att skriva den här boken i 2 år. Och den släpps på marknaden den 2 september. Och det är inte långt kvar nu. Så att vi är supertaggade för det. Den har ju kunnat förbokats ett tag. Så att för några dagar sedan satt vi på en lagerlokal i Rosersberg och skrev våra autografer tusentals gånger. Och kände att det här är helt stört. Det är alltså människor som har klickat och bestämt för att läsa en bok. Lite köpa grisen i säcken. Men vi är väldigt ödmjukt taggade inför denna cirkus som vi tror kanske kommer uppstå.
Detta är ju då alltså... En dag efter att det här avsnittet släpps. För jag tänkte släppa det på torsdag.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, precis. Dagen
ja.
Efter.
Ja. Så är, finns den i bokhandeln.
Ja. Ja, då ligger jag hemma och skakar under ett duntäcke.
Men nu har du ju fått en föraning om det. Du har suttit och liksom skrivit ditt namn tusentals gånger i en bok. Då har du i alla fall sålt de böckerna.
Ja, vi frågade faktiskt förläggaren. Tror du att det blir en flipp eller flopp det här? Alltså kommer den här ligga i reahögan vid liksom kassorna på mataffären snart? Då sa hon att men vi har redan passerat flopp för länge, länge sedan. Så att, jag känner mig faktiskt inte nervös inför det. Jag har andra orosmål gällande det här boksläppet. Men,
som vadå?
Nej men, nu blir det djup på en gång.
Ja.
Vi har nog olika nervositet, jag och Anna.
Mm.
Jag välkomnar olika recensioner så som att ja, det här är en tydlig debut, inte vet jag. Alltså, vi har aldrig skrivit en skönlitterär bok, någon av oss tidigare. Så att vi skulle vara bra på det tycker jag känns helt orimligt. Så det är inte alls nervös, för jag är inte heller särskilt nervös för flipp eller floppandet. Hur många som kommer köpa den eller sådär. Däremot så har ju vi... satt oss på ganska höga hästar, jag och Anna.
Och så då.
När det kommer till... Alltså, vi kan ju själva inte läsa så mycket krim. Jag kan absolut inte titta på krimserier och film och sådär. För jag tycker oftast att det är en fruktansvärt dålig research. Förmodligen känner en läkare likadant och kollar på någon form av akut sjukvårdsprogram. Så att vi bestämde oss ganska tidigt att det ska vara korrekt beskrivet i boken. Det är ju påhittat, det är ju fiktivt. Det är ju liksom en påhittad spännande intrig och karaktärerna. Men själva hantverket så har vi sagt till våra, framförallt våra poddlyssnare som följer oss så hjärtligt, att det ska inte gå att hitta några fel i typen av polisarbete. Och där är vi nog lite känsliga om någon skulle hitta det. Vilket de givetvis kommer att göra eftersom de snart, våra poddlyssnare, vet mer än vad vi vet om våra egna yrken. Men den yrkesstoltheten är nog möjligtvis lite nervös. Sen har vi haft ett par duster med våra förläggare. Hur mycket man kan glida på skala. De säger att ja, men det här kapitlet är säkert korrekt men det är fan i mig inte spännande. Ja, just det. Vi skriver ju en fiktiv spänningsroman. Så då har vi fått göra avkall på saker vi inte vill göra avkall på. Men vi är väldigt trygga med att vi har landat i en sjukt spännande händelse. Med extra allt av allt, skulle jag vilja säga.
Bra reklam!
Ja!
Extra allt av allt!
Ja, men alltså vi utgår ifrån vad vi själva tycker om att läsa. Och sen är det som att längs arbetsvägens gång så har vi blivit mer och mer varma i kläderna och tagit oss större och större friheter att titta på andra. Så här, skulle vi kunna slänga in en sån här grej till? Ja, för fan, in med bomberna också. Det är klart vi ska ha bomber. För det har vi också lärt oss att Verkligheten överträffar ju alltid dikten. Ibland har jag tagit händelser som jag har varit med om som polis. Rakt av plankat en händelse. Sen har man ju såklart bytt ut massa grejer så det inte ska vara sökbart. Skrivit det och sen har förläggaren kommit tillbaka med så här, men nu är ni något på spåren. Men det här är too much. Det här är inte trovärdigt. Ja, men vad fan, det är ju sant. Ja, det är möjligt att det är sant, men det är inte trovärdigt. Så att vi har verkligen fått vandra på den här stigen. Vad är korrekt? Vad är spännande? Vad är sant? Kan det vara påhittat men ändå sanning? Och så. Spännande att ha fått lära sig den vägen.
Du och jag vet ju vem Jonas Trolle är, som ju är chef för CVE, men som också skrev boken Jakten på kapten Klänning. Ja. Och han förklarade för mig att han fick hålla på och förenkla hela tiden. För att hade han beskrivit hur polisarbetet de facto gick till så hade ingen velat läsa det. För så fruktansvärt mycket namn och så fruktansvärt komplext.
Ja, stor skillnad mellan våra böcker är att han beskriver någonting, ett faktiskt ärende. Vi har ju hittat på alltihop. Men ja, många gånger så har man... Vi först försökt beskriva en händelse, en genomgång av ett kriminaltekniskt protokoll eller en brottsplatsundersökning eller ett förhör. Och som har insett, precis som Jonas då har sagt till dig, att hade vi beskrivit det exakt som det går till så hade folk dels tröttnat, för det är tar mycket längre tid och mycket mer omständigt och många fler detaljer. Och man kan liksom ha en sån här chart som vi kallar det, papper med 7000 namn och telefonnummer, dubbla identitet och vidare. Man hade ju tappat personen halv kapitel in. Så ja, man får förenkla verkligheten och så får man skruva där man kan. En ytterligare sak som jag kom på är, jag är ju för detta spanare. Och det har ju varit för mig den största huvudvärken i boken. Alltså hur ska man kunna porträttera spaning som gör spaningen rättvisa? För det tycker jag verkligen att den är värd att göra. För att om man tänker på spaning, om jag skulle säga till dig så här, beskriv några spanare som du har sett i en film. Vad skulle du svara då?
Ja, men jag hade faktiskt det på läppen, men nu vet jag att jag överdriver. Det är bara för att skoja till det, för att ta det ifrån alltså tv-serier som Beck och så vidare. Som jag,
please do!
Som jag sjukligt tycker om att titta på Beck. För det är väldigt enkelt, det är väldigt rakt och sådär. Det är
liksom absolut, man vet vad man får.
Men jag tänkte faktiskt ställa frågan här, när vi ska gå in på det här med spanare, så tänkte jag säga så här, att har spanare alltid hoodie, sitter i en bil, äter skräpmat och så har de en stor kamera med ett enormt teleobjektiv?
Alltså det här, det är en gullig nidbild, och det här är en mild kritik som jag har fått från mina före detta kollegor, där de är lite nervösa för hur mycket kommer du berätta om spaningsverksamheten i boken. Och här gäller det att hålla väldigt många frågor i luften samtidigt, eller svar nästan. Svar på din fråga är nej, det är såklart att det inte är så. Då underskattar man ju de kriminella och det grövsta, och det är livsfarligt att göra. Att tro att de tror att det är så. Att man sitter två stycken i framsätet på en bil och käkar donuts, och sen när spaningsobjektet kommer ut så tänder man upp sin bil och åker med diktan. Nej, men då hade ju ingen spaning lyckats i Sverige någonsin. Kommer jag avslöja några hemliga metoder i vår bok? Nej, det kommer jag givetvis inte göra. Jag har mitt största hjärta i kroppen, det är såklart min moders hjärta. Men efter det kommer nog banne med spaningshjärtat. Och att jag skulle skjuta ner min egen liksom älsklingsverksamhet, det kommer inte hända. Däremot tycker jag att man kan få ut mer information om spaningsverksamheten genom att beställa ut ett förundersökningsprotokoll, en dom. Jag menar, det finns metoder som har avslöjats redan 100 gånger i olika filmer och sådär, att det används teknik vid spaning och så. Och då kan jag ibland få så här, men det kan du inte skriva om. Men det är redan ute, säger jag då. Så att jag vill göra spaningen rättvisa. Så som att man ska förstå vilken extremt professionell verksamhet som pågår, vilka fiffiga jävlar som håller på med det, och det enda man egentligen skulle kunna plocka ut om man vill Nej, men det går inte att använda informationen till någonting. För att spanare kommer alltid i varje given situation göra någonting som alla andra gör på platsen. Som jag säger så här, när jag spanade hade jag ibland barnvagn. Det skulle man ju kunna tycka är att avslöja en arbetsmetod. Jaha, har spanare barnvagn? Då brukar jag ställa motfrågan, vad ska du göra med den informationen? Alla människor från nu som du ser framöver som har barnvagn, ja, det skulle kunna vara en spanare. Det går liksom inte att använda den till någonting. Så att, jag känner mig väldigt lugn. Vi har haft diskussionen, jag och Anna. Jag har pratat med mina kompisar som är spanare. Och jag har ställt mig själva frågan vid varje givet liksom, kapitel och information. Så här, kan det här skada en spanare? Kan det göra livet surt för en spanare? Om svaret är nej, då har jag gått vidare och så har jag ställt nästa fråga. Kan det här på något sätt underlätta för någon kriminell? Om svaret är nej på den frågan också, så har jag ställt sista frågan. Finns den här redan information att tillgå om man vill ha den på något annat sätt? Om svaret då är ja, ja då skriver jag det på ett extremt spännande sätt. Så har jag tänkt.
Ja, det ska bli intressant att läsa den
ja,
där.
Ja, vad kul.
Det ska verkligen. Men nu när vi är inne på det här med spanare och spaning och så här, vad är det där för ett jobb egentligen?
Ja, alltså dels är det världens roligaste jobb.
Mm-hmm.
Det är ju att leka på arbetstid. Om jag skulle, så här, finns det någonting, det här, jag sa ju upp mig från Polismyndigheten 2015 av olika anledningar, men jag saknar ju mitt spaningsjobb alltid och jag är på något sätt fortfarande spanare. Jag använder mig av samma saker eller samma palett av egenskaper i mitt liv hela tiden och jag är ja, absolut yrkesskadad. Men det är ju ett jobb som går ut på att se allt, höra allt, gärna dokumentera allt i ett givet ärende utan att personen man är intresserad av förstår att man är det där och då vid den tidpunkten. Och det finns inget eget intresse utan spaningen är en utredningsåtgärd bland många andra som ska vara en pusselbit i en brottsutredning som förhoppningsvis ska leda till en lagakraftvunnen dom. Att ta reda på om saker stämmer eller inte stämmer. Man kan bekräfta eller dementera olika saker.
Hur blir man en bra spanare?
Jag som då har varit nationell instruktör då i spaning bör ju veta det svaret. Och vissa säger, kan man bli en bra spanare eller har man det från början? Jag hävdar bestämt att alla kan utvecklas i sin spaning. Jag skulle nästan kunna ta vem som helst och göra personen till en duglig spanare. Ibland är det som svårast att ta en inbiten, ingripande polis och göra den till en bra spanare. Då skulle jag hellre plocka någon från gatan bara, faktiskt. För att då måste man göra sig av med vissa saker som man har lagt sig till med. Men en bra spanare är någon som är jävligt mentalt spänstig. Som inte har någon som helst kontrollbehov. Som inte behöver kunna försöka läsa in i framtiden. Utan det dyker upp saker runt nästa hörn. Och du har kanske en halv sekund på dig att ta ett beslut och agera på det du har framför dig. Så att en spänstig hjärna, kreativitet, uthållighet. Och en väldigt långtgående brottsutredande tanke. Du måste förstå i varje situation vad krävs för den här brottsutredningen och vad är rätt beslut att göra i liksom denna sekund. För det är ingen som kommer kunna säga det till dig. Och sen ska du vara oerhört tillfreds med att bara vara med dig själv. Och det är ju jag. Jag vill helst aldrig vara med någon annan. Jag är med mig själv och så betraktar jag folk. Det ska man gilla som spanare. Du ska inte vara alltför social. Du är ju inte så mycket med andra människor.
Men hur lär man sig det här? Vad är det för grejer? Vad gör man egentligen?
Vissa saker lär man sig genom att jobba som polis. Spaning är en sån här funktion inom polisen där dit du inte kan fladdra in som civilanställd. Utan du måste ha en långtgående brottsutredande tanke. Du har måste varit polis under ett bra gäng med år för att fatta. Sen så finns ju spaningsutbildningar där man lär sig alla delar, alla moment som man använder inom spaning. Allt från kommunikationen till olika metoder man använder om man spanar någon via bil eller kommunikation, alltså kollektivtrafiken eller buss. Man går och sådär. Och sen lär man sig ju det genom att göra det. Det är ett hantverk. Det tar många år innan du blir en riktigt bra spanare.
Men var börjar man någonstans? Hur är det liksom, vad är grunden?
Ja, men om jag skulle lära dig att bli spanare, ja, så skulle vi kanske gå ner här i receptionen. Vi sitter ju på ett hotell, du och jag.
Hotell C kan vi säga.
Hotell C, ja, sitter vi på. Då skulle vi nog gå ner här i receptionen och sen skulle jag nog kanske säga till dig att jag kommer peka på en person som checkar ut. Och när den har checkat ut så vill jag att du resten av dagen följer den personen. Dokumentera allt det som den personen gör. Kanske fotar så jag får lite signalement. Försöker lista ut om du kan få någon identitet på personen. Och det finns massa olika sätt man kan göra det på. Jag vill att du berättar för mig längs vägen vad ni är och vart ni möjligtvis är på väg och sådär. Och då någonstans kommer du upptäcka att det är väldigt svårt att veta hur nära, hur långt ifrån man ska vara, på vilket sätt man kan dokumentera någon, fota, filma, dolt. Du kommer inse att det hade varit jättehärligt att ha någon kollega som kunde ta över ibland när du själv svettas ihjäl eller kört fel eller vad det nu är. Så hade du fått börja jobba så, helt enkelt. Tror du att det hade varit lätt?
Nej, det tror jag
nej,
inte.
Hur länge tror du att du hade kunnat hålla på med en och samma person? Och låt säga att personen inte är supernojig. Mest troligt så anar ju inte personen att den har span på sig.
Nej. Alltså för det första så måste jag ju liksom, jag måste ju ha lite mat i magen så att jag klarar mig en stund.
Jag glömde säga det. Vad behöver man som spanare? Man måste kunna inte äta och inte gå på toaletten under väldigt lång tid. Stor blåsa
och så kanske ett par sån här gel eller vad det är man,
ja,
kan ha i,
ja,
i
absolut, absolut.
Men handlar det ju också om att manipulera andra människor? Alltså jag tänker så att om jag ska komma i närheten av den här personen så kanske den, vad vet jag, sätter sig någonstans så jag behöver komma närmare eller liksom, ja, eller hur?
Ja, jag vet inte hur jag ska säga det här utan att låta som en fullblodspsykopat, men jag är nog en proffs manipulatör. Inte manipulera själva personen som du pratar eller som du ska spana på, men om personen går in, låt säga på en lunchrestaurang här hotellet bredvid, och jag säger åt dig att jag skulle vilja se vad den här personen gör där inne, och om hon, säger vi, träffar någon, pratar med någon, så vill jag höra det och sådär. Då kanske du behöver manipulera sällskapet som sitter på bordet bredvid så pass mycket så att de godkänner att du slår dig ner vid deras bord där de har en dejt. Utan att de förstår varför och utan att den du spanar på tycker att det ser udda ut. Så att snabbt, så här, människor som väldigt snabbt kan köpa sig själv rätten att vara kvar på en ganska orimlig plats, det är ju på något sätt att manipulera tid, människor och omständigheter till din fördel hela tiden.
Men kan du inte avslöja, vad ska jag säga till de här då? Som om vi är ute på en dejt här, hur ska jag sätta mig bredvid dem?
Men då kan du, jag kan inte säga så här, om du själv hade suttit på en dejt och det hade kommit en person, vad hade den personen behövt säga för att du hade tyckt att det vore okej att du höll dig kvar vid deras bord lite för länge när det finns lediga bord?
Visa polislägg.
Ja, men det är uteslutet. Det kommer en spanare aldrig göra.
Nej. Alltså om jag sitter där, vad ska du sätta dig bredvid mig för? Alltså jag håller på att snacka med min dejt här. Ja. Alltså det skulle jag ju aldrig godkänna.
Aldrig tror jag. Ja, det tror jag absolut att du skulle godkänna. Nu kommer det ytterligare en sak som man är bra på som spanare. Att kunna läsa människor väldigt snabbt. Finns det två bord så kommer jag ganska snabbt läsa människor. Vad har jag störst framgångsfaktor? Jag kan inte använda samma metod i alla givna situationer. Utan man kommer behöva titta på människorna, läsa situationen och där och då välja någonting som man tror. Det är inte alltid man lyckas, såklart. Det kan vara så att man gör ett försök och så går det inte. Då får du ta en liten sämre plats längre in i lokalen. Men en duktig spanare lyckas ganska ofta. Om du tänker dig att du står, om du är på Åhléns City, längst ner, rulltrappna absolut längst ner vid tunnelbanan, och så ger dig uppdraget att nu ska du på en timme lyckas få 10 personer längst ner att åka längst upp. De ska alltså åka 5 våningar upp. Du får inte säga att du är polis, du får inte säga att det är någon form av övning eller så vidare. Du ska övertala 5 kanske 5 olika personer att åka längst upp på en timme. Då kommer du behöva jobba med lite olika metoder, oavsett om det är en gammal tant med rollator eller ett ungdomsgäng och sådär. Och det är att vara en duktig spanare. Vad behöver jag göra i situationen för att du ska göra som jag vill utan att du fattar att jag har manipulerat
dig? Nu sitter jag ju nästan och hoppar här. Ja. Och så här, men ge mig ett tips på... utan att du liksom avslöjar dina
förrätta kamrater. Ja, men återigen, det här går inte att använda till... Nu kanske någonting så här, du avslöjar metoder. Ja, det går inte att använda till någonting.
Nej,
mer än att du kan bli duktig på att manipulera folk. Nej, men jag har gjort det här till exempel med en kvinna. Och då behövde jag henne längst upp. Och då tyckte jag att hon såg ut ungefär i samma ålder som min morsa. Hon skulle kunna vara min morsa i stil och sådär. Och där valde jag att trycka på lite empatiknapparna. Så jag stoppade henne. Jag såg väldigt okonfrontativ ut i både liksom hur jag, mitt kroppsspråk, nomenklaturen jag använde mig av, alltså mina ord, hur jag gick fram till henne. Och sen så sa jag att min mamma fyller år här snart och jag har hittat en jättefin kappa till henne längst upp. Men jag vågar inte köpa den, vi är inte i Stockholm, alltså öppet köp är inte ett alternativ, jag måste verkligen bli rätt. Och du är jättefin och framförallt så är du exakt lika stor som min mamma. Skulle du kunna tänka dig att följa med mig upp och prova den här kappan? Och hon var själaglad, för de allra flesta människorna, vi ska komma ihåg att de allra flesta vill hjälpa till. Vi är sådana som människor, inte alla, det finns ett gäng rövhattar där ute, men... Om man trycker på rätt knappar så tycker folk om att vara till lags och hjälpa till. Det är därför jag gör ju ibland också såna här penetrationstest i byggnader där företag köper en tjänst av mig. Att kan du kolla om du kan komma in i våra liksom sekretesskulvertar, om du kan ta dig in i chefredaktören så här. Och jag lyckas ju varje gång och det är inte för att jag är så oerhört bra, eller jag det också, men folk vill hjälpa till. De visar mig vägen in i sekretessrummet om man trycker på rätt knappar.
Den här podden sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Tack, Life Genomics! Men det är väl lite det här att man har jättebra lås på dörrarna, men det är väl alltid någon som hjälper till att hålla upp dörren där nere.
Och det är lite så här att de förväntar, alltså om man spanar på någon som är kriminell, då vet jag att de letar efter poliser. De letar ju aktivt och spanar runt omkring sig. Då behöver jag lista ut vad är det de letar efter, och så behöver jag placera mig så långt ifrån det. Och är det en företag som vill veta hur säkra är våra lokaler? Ja, men vilka är era antagonister? Vad är det ni har skyddat er mot? Och sen så ser jag ju till att se ut på ett helt annat sätt. Det, för att då blir det väldigt, väldigt lätt. Och det är ju en nyfikenhet av mänskliga beteenden, skulle jag säga, som ligger i grunden till att man kan kratta manegen för sig själv. Hade jag satt på mig en svart luva och någonting över ansiktet, då hade ju ingen släppt in mig, såklart.
Ja, för det för mig lite i tanken till, jag tror att det var på SVT som man hade en programserie om dataintrång.
Ja.
Och det som fascinerade mig där med IT-säkerhet och så vidare, att de gav sig alltid in i lokalen och så kopplade de upp, likte de rörläggare eller något annat då, och så kopplade de upp sig mot wifi där och sen så fick de tankat av det och sen kunde de göra sina intrång. Så det var inte frågan om att man liksom bombade dem med grejer utifrån, utan oftast så gjorde man ett fysiskt intrång först.
Ja. Penetrationstest, som jag nämnde, det gör man ju oftast fysiskt och IT-mässigt samtidigt. Alltså, jag gjorde till exempel ett penetrationstest på en av bankerna nere vid Stureplan. Och då går ju jag in fysiskt och jag buggade deras mötesrum där de hade sina private banking-möten, samtliga rum. Jag satte en grej i deras kopiator som gjorde att allting de kopierade kom även till mig. Jag fotade deras tavla, de hade sina känsliga grejer. Men också fotade jag baksidan av deras dator och så vidare och skickade då till den som skulle göra det forensiska, det IT-mässiga penetrationstestet. Så man ska tänka sig att antagonister som vill en illa, de kommer inte bara göra en sak utan de kommer jobba parallellt. Om jag kan lyckas stjäla en dator från de anställda på lunchen, då är det lättare att göra det IT-mässiga penetrationen. Så att ja, båda delarna, men fysiskt hjälper absolut. Jag menar, om du hör allting de säger, ser allting de gör och får alla deras papper utskrivna även till dig, då har du kommit ganska långt. Kanske inte behöver ta in datorn, även om det kanske är ännu lättare. Men det kan jag ingenting om. Jag har papperskalender. Jag är inte en IT-buren person.
Du nämnde det ju förut här, att trots att du inte jobbar som spanare längre, så är spanarhjärnan igång. Men rent praktiskt, sitter du då på på tunnelbanan och så sitter och spanar in folk då? Vad är det du lurar på då?
Nej, men det, jag kan liksom inte hjälpa, utan det kommer ske, det har ingen som helst syfte, mer än att jag tycker att det är skitroligt. Jag gör ju fortfarande spaningsinsatser, men icke-polisiärt. Så det finns rätt mycket företag och så som behöver hjälp med fysisk spaning. För om man ska ta reda på hur någonting ligger till, så kan du bara komma till en viss nivå av att sitta hemma, sitta vid ditt skrivbord. Och jag menar, vi lever i ett extremt offentligt land. Du går att hitta på rätt mycket saker om folk via nätet, därför att de själva lägger ut det. Men vissa behöver liksom veta mer. Är det faktiskt så här att personen bor på den här adressen, jobbar på det här jobbet, lever på det här sättet? Och då kan jag ibland behöva hjälpa till. Så att, dels det, men framförallt så tittar jag på folk för att jag tycker att det är kul. Alltså, nu sitter jag och tittar på dig, du sitter framför mig på tunnelbanan kanske. Och så får jag känslan av att du är jättenervös. Och då börjar min hjärna så här, vad är det han gör som får mig att tro att han är nervös? Så tittar jag på dina handrörelser, käkrörelser, hur du tittar. Så använder jag den informationen. Okej, det här är liksom en kontext där du kan få en annan person att känna att du är nervös. Och så kan jag planka det, så kan jag använda det någon annan gång när jag behöver spela nervös, illamående, nykär eller vad det nu är för känslig palett som jag behöver. Så det gör jag ju absolut. Jag tycker att det är skitroligt. Sen är det också sån där, min man är också för detta spanare. Vi kan ju absolut, när vi åker ut från stora marknaden där vi bor, när vi har varit och handlat, så åker vi ut och så kommer en bil från andra håll och åker in bakom oss. Då tittar vi på varandra och så bara, fy fan vad dåligt, de skulle ha väntat två bilar. Vi fattar ju att det där inte är en spanare. Men man tittar på världen på ett annorlunda sätt.
Men hur är det, två spanare?
Ja, nej, det är inte alls bra. Men jag är lite bättre på att manipulera än vad han är. Så att, ja.
Men då blir jag ju lite nyfiken. Om du sitter där på tunnelbanan eller vad det är för någonting, med massa människor, eller sitter på ett torg och sådär. Kan du då plötsligt säga, vänta lite nu, den här personen är troligtvis ganska farlig. Eller ja, den här personen, det här är någonting på gång.
Ja, det är det ju. Men det är nog inte kanske specifikt för spanare. Det skulle jag nog säga är generellt för poliser. Alltså att man har en snutradar, som vi kallar det. Det går ju both ways. Det har ju även vissa kriminella. Men känslan av att nu har jag landat i någonting, det är något som pågår. Till exempel kan jag se om någon är påverkad av narkotika eller att det är en överlåtelse av någonting som sådär. Att man är, vi brukar säga att man kan de brottsspecifika beteendena. Jag kan ju på långt avstånd se vilken typ av brott du eventuellt håller på med eller vilken typ av drog du säljer.
Hur ser du det?
Ja, men vissa preparat, om vi tänker narkotika, vissa preparat gör saker med kroppen så att jag kan se på långt håll ett spretande finger eller att du har en kupade hand och håller du på och gör en joint. Alltså, varje sak man gör skälper ju över tecken på kroppen. Och det, varje polis, om man öppnar en dörr vid en husrannsakan, kan man nästan redan på dörrmattan avgöra ungefär vilken typ av brottskategori man lär sig. Sen ska man vara ödmjukt medveten om att det är rätt mycket fördomsbaserat, så att man måste ha en öppen dörr för att det kan vara också helt fel. Men det, ja, jag kan nog upptäcka skeenden långt innan andra människor gör det, för att man har den typen av blick och intresse. Såklart. Man har en vakenhet, eller en känslighet för vissa saker.
Men kan du då, om du sitter mitt emot två personer, två män, på tunnelbanan, kan du säga, den här personen är grovt kriminell och den här jobbar på kontor på någon statlig myndighet?
Jag skulle med någon viss sannolikhet kunna säga det. Jag har absolut möjligtvis fel. Det är också en sak man lär sig, att allt är inte riktigt som det ser ut. Men den här magkänslan som man knappt vet vad det är. Det är någon form av fördomar, erfarenhet, kunskap, sannolikhetslära. Den har ju orimligt ofta rätt, faktiskt. Och man är ute och går på stan, återigen till min man, och vi ser någonting, så tittar vi på varandra så här, 100%, här säljer de heroin. Eller vad det nu kan tänkas vara. Så är det ju. Att man kan titta på människor på ett visst sätt. Men ja, det kan ju också vara fel. Man får vara öppen för det.
Som Jonas Tolle sa, som jag refererade till tidigare redan, sa så att, men kriminella är ju dumma i huvudet. Alltså den dagen de börjar köra
typiskt Jonas.
Ja, men den dagen de börjar köra Volvo och köpa kläderna på H&M, då har vi jädra med problem. Ja.
Jag har spanat på ett gäng personer genom alla mina år som jag kan bli, förstå mig rätt nu, lite imponerad av, där de har gjort sin läxa. Ibland så är det ju faktiskt så som Jonas säger, med helt dumma huvud. Du är totalt självmarkerande i både ditt sätt att klä dig, ditt sätt att prata, bilen du kör, sättet du kör på. Alltså skulle jag av någon anledning byta karriär och börja leverera stora mängder kokain till Stockholm, så vet jag exakt vad jag själv hade betett mig. De är ju ibland, de kan lika gärna sätta en siren på taket som skriker buse. Så att ja, man blir fascinerad över det. Men återigen, det finns väldigt många människor som både ser ut, klär sig så och åker sådana bilar som inte är kriminella. Men ja, de är väl lite dumma i huvudet. Det är också därför att de ofta åker fast. Alltså, det är väldigt svårt att vara framförallt grovt kriminell, för det är så oerhört många detaljer. Och det, oftast så faller det ju på någon. Och då kommer de ju hittas, så att säga.
Men om vi vänder på det då, om du säger så att du skulle ta, mot all förmodan, ta a step to the dark side.
Ja, exakt. Ja.
Och göra en stöt eller börja så här knark eller något sånt här. Polisen skulle ju inte ha en chans.
Nej. Det skulle de ju garanterat ha. Det är klart att de skulle ha en chans, men det skulle nog ta längre tid att upptäcka. Därför att jag vet ju vad man tittar efter, hur man jobbar, hur man ligger under den så kallade radarn och så. Absolut, det skulle vara svårare. Och framförallt när jag är kompis med Anna Jinghed, för hon kan ju sopa undan alla spåren också, som forensiken. Skicka ut lite DNA. Visst, det var ju så vi började skriva boken. Jag sa så här, fan, jag kan fucka upp huvudet på folk och du kan sopa spår. Vi måste ju rimligtvis kunna ha ihjäl jättemycket människor utan att någon märker det. Ja, det var lite så det började faktiskt.
Du, jag tänkte så här, ta lite annat spår. Någonstans har jag sett att du kallar dig själv för kulturtant.
Ja.
Vad är en kulturtant?
Ja, men det, alltså en kulturtant är ju en tant med orangea eller batikfärgade kläder med någon form av trätulpan i halsbandet.
Trätulpan?
Ja, men de har ju stora kulörta kulor i halsband. Och de bär upp det här jävla samhället och sitter och jobbar ideellt överallt och förmodligen hjälper våra ensamkommande flyktingar med att fylla i papper och så vidare. Jag älskar kulturtanter. De får alldeles för lite kärlek. Men ja, som du ser passar jag inte riktigt in där.
Nej, inte idag i alla fall.
Nej. Men, absolut, ge mig några år.
Eller så har du liksom, är du spanare?
Exakt, jag vet precis vad jag ska. Nej. Jag är en kulturtant så som att de allra flesta tror att bara för att man har varit polis länge och är en riktig krimnörd så måste man också vara liksom intresserad av det. Alltså på min fritid så går jag på opera, jag dansar, jag älskar fotoutställningar. Jag är högkonsument av kultur och väldigt lite konsument av det som jag tror folk lägger i paletten gammal snut.
Det måste ju vara också ganska ovanligt, eller är det så?
Jag skulle säga att det inte är lika ovanligt som man tror. Alltså krimserierna, de här som du pratar om, där är alltid kommissarien en äldre man med lite övervikt och hjärtproblematik, lyssnar på opera och dricker whisky. Och
är ja, lite alkoholproblem.
Ja, lite alkoholproblem och lite så här socialt störd.
Wallander.
Ja, och då alla de andra. Kanske inte lika vanligt som man tror, men absolut finns det ett gäng äldre män med social problematik och för all del även alkoholproblematik inom chefsleden inom polisen. Men färre och färre. Ja, jag kanske sticker. Jag har alltid stuckit ut. Vad jag än är så har jag en förmåga av att sticka ut. Jag förstår inte riktigt varför.
Men du gillar väl det?
Jag gillar att lära människor att man behöver inte vara så som andra människor har bestämt sig att man ska vara. Om du inte är 100% tillfreds med det, vad då det? Men det här med borde, måste, normer och så vidare, det ger jag inte så jävla mycket för faktiskt. För att jag tycker att det är begränsande. Det stoppar min fria hjärna.
Har du alltid varit så?
Ja, det skulle jag säga. Får jag påminna dig om en grej som var ganska rolig? När du skulle vara moderator när vi hade CVE-konferensen, då ringde du som en väldigt professionell moderator upp alla som skulle intervjuas på scenen. Och då sa du någonting till mig som fick mig att le i mjugg. Och då sa du så här att jag vet, det står här att du ska vara skolsäkerhetsspecialist och vi ska prata om dödligt våld i publikmiljö och så vidare. Jag var inne på ditt Instagram, Lena, och jag fick inte riktigt ihop det. Eller något sånt där, sa du. Och då log jag mjugg, för det där har jag ju hört 100 gånger. Att kan man se ut så där, kan man vara så där och också vara en djup professionell person inom ett whiskybit. Det är ju någonting som jag jobbar, inte mot, jag skulle säga jag jobbar med det ganska ofta. Jag kommer ihåg när jag var lärare på polisutbildningen, då är man automatiskt kommissarie. Så kallad låtsaskommissarie. Man får en titel bara. Därför att man ska vara högst i rang. Men då skulle jag vittna under den perioden. Och då var det rådmannen. Han tittade ner, då gick jag till vittnesbåset och så stod det liksom kommissarie Ljungdahl. Och jag tittade hur han, eller jag såg hur han tittade ner sina papper och så tittade han upp på mig och så liksom rynkade han pannan och tittade ner sina papper. Så sa han så här, är det du som är kommissarie Ljungdahl? Och där satt jag. Dagen till ära hade jag också varit och spanat. Så jag såg lite ut som Lisbeth Salander, tror jag. Och han tittade på mig och han kämpade med sina före.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ställningar, fördomar och sådär. Ja, jo hjärtat. Det stämmer, så jag. Det är helt korrekt. Ja, okej. Ja, då inleder vi förhör med vittne. Jag tycker ju att det där är lite kul att rucka upp de här ganska strama ramarna som är satta.
Det gjorde du redan som barn, hör jag någonstans.
Det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte om jag uppfattade att det fanns några då. Ramar alltså. Det blir man ju varse längs vägens gång.
Föräldrarna brukar ju lägga lite ramar.
Ja, kanske. Min morsa är ju ett jävla rivjärn alltså. Jag inser ju rätt mycket vad jag har fått mina grejer ifrån. Hon går under begreppet det jag vill kalla för zero fucks given. Jag har aldrig riktigt sett att min morsa har brytt sig om vad folk tycker och tänker. Inte på det osköna, som oempatiska sättet, utan att jag är ganska obrydd över vad folk tolkar in om mig. Hon lärde mig tidigt att var och en skäms för sig själv. Man ska inte hålla på att skämmas för någon annans vägnar och sådär. Så ja, möjligtvis det att jag fått ganska lösa ramar i hur man borde vara.
Du, jag nämnde ju att du hade varit dansare eller hållit på med ballett.
Mm. Mm.
Vad är det som är härligt med ballett?
Det gör ju framförallt jävligt ont i kroppen. Och det är ju härligt. Nej, men jag är för detta elitgymnast. Jag under hela mitt liv tränar gymnastik. 20-21 timmar i veckan. Man blir ju tack och lov pensionär rätt tidigt inom den sporten. Och då gled jag över på dansen. Och sen dess har jag dansat hela mitt liv. Gör fortfarande. Jag gick på Balettakademin. Jag har varit liksom både koreograf och domare. Så att dans är en stor del av mitt liv. Det är ett fantastiskt sätt att uttrycka sig kreativt. All form av dans. Det är bra för hjärnan. Det motverkar både Alzheimer och demens. Nej, men både liksom rumsuppfattning, det är takter och man ska räkna vissa segment. Men det är framförallt för mig en själslig ventil och kreativt utlopp. Så när jag är en riktig surkärring hemma, då säger antingen min son eller min man åt mig att nu tror jag att det är dags att gå och ta ett danspass. Det är uppfattat, säger jag. Så går jag och dansar och sen är jag glad igen.
Ja, vad härligt.
Men det är fruktansvärt jobbigt också.
Men du hade aldrig fundering på att liksom professionalisera dig som dansare?
Nej.
Varför inte?
Under några perioder av mitt liv så har jag glidit över för att försöka göra mina hobbysar till liksom yrkes. Jag har sytt ganska mycket också. Men bara jag tänker tanken att göra en hobby till ett yrke så försvinner glädjen i det. Så att jag ska inte hålla på med någon av mina hobbysar på som en förvärvsinkomst.
Men tvärtom är det lite grann. Som
absolut.
Polis är det lite
absolut. Jag pratar absolut. Ja, jag pratar absolut emot mig själv här nu eftersom jag hobbyspanar konstant. Till exempel så tittar jag jättemycket på en person som satt nere i foajén här nu och har lagt den personen på minnet och alla detaljer har jag framför mig. Så att ja, jag inser ju det. Men det verkar gå bättre åt det hållet.
Mm. Man tittar på din hemsida. Mm. lenajungdahl.se.
Mm. Det är rimligt.
Det tycker jag är snyggt att alltså, ha sitt eget efternamn som domän. Det har jag också. Så ja. Att det är
lätt skitbra. Att söka, tänker jag.
Det är lätt att söka, ja. Där står det tre ord. Tillit, balans och tydlighet.
Mm.
Vad lägger du de orden?
Alltså, jag har ju varit en del av den här jättekrångliga säkerhetsbranschen i några år. Jag lämnade polisen 2015 och så hamnade jag på något sätt i en bransch som jag tycker är fruktansvärd på många olika sätt.
Säkerhetsbranschen?
Ja.
Varför är den fruktansvärd?
Nej, men alltså jag har så svårt med människor som profiterar på rädsla. Däremot så ser jag också vilka enorma bra saker som säkerhetsbranschen gör där polisen och resten av samhället. Det är inte polisens uppgift att göra vissa saker. Det är en ganska reaktiv organisation. Men jag ser ju också allt bra de gör. Men jag har fått se insidan av en bransch som är ganska ful.
På vad sätt är den ful?
Nej, men den profiterar på folks rädsla. Jag hade med lätthet, om jag är en person som gör hotbildsbedömningar och riskanalyser. Jag hade med lätthet kunnat göra en familj, ett företag, en organisation livrädda för att sen kränga på dem olika saker som högre skalskydd, mer livvakter, dyrare program till datorerna. Och jag tycker att det är ett ovett. Och jag har många gånger fått se andra företags riskanalyser. Och när jag själv gör en egen då på den här omständigheten så inser jag att ni behöver varken livvakt, dubbla larm eller någonting annat. Och det är en tillitsbransch. Det var därför jag hade ordet tillit. Alltså har du tillit till en person, eller så här, förlorar du tilliten för någon inom säkerhetsbranschen, då är det hela affärsidén är ju skapa trygghet. Och det märker jag, alltså när jag har vissa kunder och när de vet att de kan lita på mig, de vet att jag 9 av 10 gånger säger nej, det behöver du inte. Nej, jag vägrar komma och hjälpa dig med här. Och nej, du ska inte låsa in det och du behöver inte köpa det här. Och du behöver inte bygga något safe. Nej, då vet jag och dem att när jag den 10:e gången säger jag tycker ändå att du ska tänka på det här. Eller oftast så landar det, jag tycker att du ska utbilda dig eller din personal. Jag tror ju på kunskapshöjande, som du var inne på. Det spelar ingen roll att du köper en dyr dörr. Om personalen ändå öppnar dörren så är det kört. Så att utbilda, och sen har du kvar ditt gamla duschdraperi som dörr istället. Jag menar, den där dörren hjälper inte ändå. Och när man har byggt upp den tilliten, då tycker jag att det är mycket behagligare att jobba, faktiskt. Så det är svaret på tilliten.
Sen har vi ju 2 kvar, balans.
Ja, men balansen, och det är lite samma sak. Alltså du kan inte bara gasa, du kan inte bara bromsa. Och många som ställer frågan till mig, nu har de ju lärt känna mig och de följer mig vart det än går. Och de är så här, vad kan du mer hjälpa oss med? Ja, ni behöver ingen mer hjälp i mitt vanligaste svar. Men de, ofta så tycker jag att de beställer för mycket saker och framförallt fel saker. Så jag brukar rikta om deras ganska obefogade oro. Man ska ha respekt för oro, men ofta är den lite väl obefogad. Och då brukar jag försöka rikta om och försöka balansera oron istället och säga lite lugnt, som en lugn hand. Nu gör vi så här. Vi skaffar oss kunskap om ett fenomen och så ser vi till att utbilda oss om det. Så ska du se sen att ni kommer backa lite på att bygga om hela kvarteret eller er skola eller vad det nu kan tänkas vara som ni har hittat på för dumheter. Alltså att ta för stora beslut under affekt är väldigt sällan bra och framförallt inte kostnadseffektivt. Så att balansera upp det hela lite grann, det tror jag på.
Och tydlighet?
Ja, jag får ofta feedbacken. Jag föreläser extremt mycket och jag får ju ofta feedbacken så fruktansvärt tydlig, på gränsen till sträng. Och det är jag gärna. För jag själv tycker inte om otydlighet. Jag ställer ganska raka frågor till de beställande kunden. Vad fan är det ni vill uppnå och när vill ni komma dit? Vad har ni för budget att komma dit för? Hur redo är ni för att utbilda er och sådär? Och med den typen av tydlighet, inlindande rätt mycket kärlek och omsorg, så tycker jag bygger liksom min verksamhet på det. Jag tycker att det blir bättre. Att lämna ett rum efter en utbildning och folk sitter kvar med frågor såsom vad menar hon egentligen? Hur ska det bli nu? Vad är vårt nästa steg? Det tycker jag är ett enormt underbetyg för en föreläsare. Så att jag tycker om att det är tydligt.
Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fostret har en kromosomavvikelse. Poddens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se så hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack Life Genomics! De här 3 grejerna, nu har du relaterat dem till ett visst yrkesutövande inom säkerhetsbranschen. Det är ett ganska snävt insnävande, men är de här tydlighet, balans och tydlighet, är det någonting som du tar ut i livet?
Jag är likadan som morsa, skulle jag säga.
Vad sa du?
Jag är likadan som morsa. Jag tror att det är tre viktiga ord för mig. Jag har lite svårt för såna här värdeord, och det brukar oftast landa på någon deppig roll-up i ett hörn i ett företagsrum. Vi är kompetenta och vi, du vet, så här. Men det är ingen som efterlever, det är inte implementerat, utan det är upptryckt i någon deppig mässa. Så. Men om man ska förtydliga, eftersom vi nu är tydliga. Så det där är tre ord som jag tror definierar mig. Det är inte ord som jag har hittat på som jag försöker uppnå, utan jag tror att det där är ord som på riktigt definierar mig som vän. Jag är ganska tydlig, jag har en ganska bra... Folk kommer till mig när de är väldigt mycket i affekt, oavsett om det är en kund eller en vän. Och att känna tillit, att de vet vad jag är, eller liksom vad jag står. Tillit till att man vet hur jag kommer reagera om man erkänner något för mig, att man har gjort någonting dåligt. Jag tänker på mina barn. Alltså jag vill att det ska finnas en balans. Det ska finnas en ganska tydliga ramar över hur jag förväntar mig att folk beter sig och vad man inte får göra. Och att jag själv är ganska tydlig med mitt sätt att vara. Lite förutsägbarhet i det hela.
Det här med tydlighet kan jag själv uppleva. Folk brukar också säga att jag är ganska tydlig i det jag säger och det jag gör. Mm. Och då har jag märkt att finns en hel del människor som tycker att det är jobbigt.
Ja.
Alltså de kan säga, vad arg du är. Jag är inte ett dugg arg. Jag bara säger... Ja. Vad det är som gäller. Det är jag bara talar om det. Och då tror folk att man är arg eller att man upplever det lite jobbigt.
Ja. Men jag tror att på något sätt längs vägen har väl tappat bort rätten till tydlighet. Och ofta när jag är på, det kan vara en skola, det kan vara ett företag, det kan vara vad som helst. Om det har hänt en incident, om det är liksom någonting där jag kommer in i efterhand och ska försöka utreda hur fan kunde det bli så här. Men också innan det har hänt någonting, så tycker jag ofta att problemen som uppstår eller problemen som ni har är faktiskt grundade i rätt mycket otydlighet. Alltså att ledningen jobbar väldigt isolerat. Att de har gjort allt vad som åligger dem och tagit fram sina styrdokument och rutiner och riktlinjer de ska jobba. Men de som sitter lite längre bak i tåget vet inte vad loket har bestämt. Alltså att man inte jobbar åt samma håll och att man, återigen som du sa, att man är lite rädd för den här tydligheten. Och kan man komma över det, om man på ett tydligt sätt kan korrespondera och ha kommunikation med varandra om vad som gäller. Jag menar, det är nu, jämför bara med ett barn, om det inte är tydligt var ramen går. Dels är det väldigt svårt att göra rätt. Jag hävdar att det ska vara lätt att göra rätt. Och har du inte målat upp en ganska strikt ram, den kan vara hur vid som helst, men om den inte finns där, då är det svårt att förhålla sig till den. Det är också lite otryggt att inte veta var den bortre gränsen går. Det kan liksom skapa en olustkänsla igen. Men framförallt om någon gör någonting som du inte tycker är bra, så är det väldigt svårt att putta tillbaka dem inom ramen om du inte har satt upp någon. Det blir extremt oförutsägbart, otydligt och en ängslig organisation, oavsett om det är en familj eller ett jättestort företag. Så försöker jag ge lite stöd till att våga vara tydliga med vart ni är på väg, varför då, vilka ska få följa med, när ska vi vara framme och hur fan ska vi bete oss på resan. Då har jag något att förhålla mig till.
Men kan det ibland bottna lite att man ska vara så himla korrekt samtidigt, och det blir svårt att man är rädd för kanske att människor ska känna sig trampade på, och människor känner liksom att nu måste jag ju faktiskt förhålla mig till den här ramen.
Ja, nej, men det är många som är lite rädda för folks känslor. Jag brukar skämtsamt säga ganska tidigt i mina föreläsningar, det kanske är någon som blir kränkt i det här rummet, men då får ni bli det. Ni får härbärgera den känslan, för att jag ansvarar inte för den. Men ja, det tror jag. Att det är lite läskigt att vara tydlig. För samma sekund som du är tydlig måste du också visa dina färger. Du måste också, du har ju lagt upp en förväntansbild på dig själv. Det duger ju inte att du sätter upp en ram som du själv inte följer. Inom skolan, jag skulle hävda att en av de största problemen till varför skolorna inte funkar, eftersom jag är på enormt många skolor, varje vecka besöker skolor och utbildar personalen, är ju för att eleverna har maktat ut lärar- och personalstyrkan, därför att de jobbar som egna små påvar och öar och jobbar inte åt samma håll och de är inte konsekventa. Och lärare tror oftast att de måste vara någon form av konsensus med ett beslut som är taget. Och då brukar jag säga att vad är det som får dig att tro det? Det är en chef som har fattat ett beslut och ditt jobb som anställd är att upprätthålla det beslutet. Vad du tycker om det, det är inte ett dugg intressant här och nu. Och då brukar cheferna komma fram och säga till mig, åh gud vad skönt att du sa det där. För att jag blir galen på att vi sätter en riktlinje och sen är det hälften som upprätthåller den och hälften skiter i det av olika anledningar. Ja, det är bra att du har fått det stödet, men jag vill också fråga dig om du har varit tillräckligt tydlig med vad du förväntar dig. Så att det finns en ängslan förmodligen åt två håll, varav allt uppsåt förmodligen är gott. Men det är lite skit in, skit ut, tänker jag, i ekvationen.
Vi var inne på säkerhetsbranschen och folks rädslor och sådär. Så jag tänkte göra ett hopp från den här diskussionen tillbaka till kanske det polisiära och även det mänskliga. Jag läste under sommaren boken om Drottninggatan. Och du jobbar ju med utbildning av så kallad PDV, som du gärna förklarar vad betyder det.
Pågående dödligt våld.
Ja, och det kan man ju säga, det var ju verkligen en situation på Drottninggatan. Och när jag läste den här boken så uppstod det en del frågor i mitt huvud som jag tänkte jag skulle fråga dig som erfaren i det här sammanhanget. För det första då, om man hamnar i en sån här situation som att varande på Drottninggatan till exempel. Om det i huvud taget går att ge något råd så ställer jag frågan. Den kanske inte man kan ställa på det sättet, men jag gör den ändå. Alltså, vad är det viktigaste man ska tänka på? Här ser jag plötsligt, här händer någonting som är, det kommer en lastbil med hög hastighet på Drottninggatan. Finns det någonting man kan säga, tänk på det här? Eller är det bara...
Ja, jag kan börja med att säga att om den där lastbilen hade kört på Drottninggatan för 10-15 år sedan så hävdar jag att många fler hade dött. Av den enkla anledningen att nu har våra hjärnor massa referenspunkter till bil i folksamling. Vilket gör att många fler mycket tidigare fick ner på lätten att det skulle eventuellt kunna vara någonting som är väldigt farligt. Och inte bara, här kommer ett bud i lite för hög fart. Och tänka den tanken några sekunder för länge så du börjar springa lite senare. Generellt kan man ju säga att om man är på en plats där din amygdala, det är ju livvakten i din hjärna. När amygdalan signalerar för fara och kickar igång det sympatiska nervsystemet som är helt autonomt, du kan inte styra det. När den gör det, då ska man, tycker jag, gå på den känslan. Det kan vara fel. Det kan vara så att du i onödan gör en rusning på 25 meter eller du vet jag, byter tunnelbanevagn för dina amygdala så att den där personen verkar vara en tickande bomb. Vi får ju väldigt sällan svaren om vi gjorde rätt. Men när amygdalan skriker, vilket den garanterat gjorde på alla människor på Drottninggatan vid det här tillfället, då ska man så snabbt som möjligt försöka skapa ett avstånd till faran. Vi har ett enormt finkalibrerat kampflyktsystem som kommer hjälpa oss. Vi är byggda för att fysiskt klara oss ur fara. Det är därför vi kan börja svettas och få röda kinder och få andhämtning fast vi sitter helt still vid vårt köksbord och sprätter upp räkningar. Det är liksom samma system som drar igång. Det här kan vara en livsfara, säger amygdala. Du har inga pengar den här månaden. Du har inte råd att betala både besiktning,
spring service.
Ja, men det är så vi är. Vi har inget annat system. Vi ska slåss eller fly. Så att lyssna på det och att direkt skapa ett avstånd till faran, till hotet. Och det avståndet ska du skapa direkt och du ska göra det så stort som möjligt avståndet. Och riktning finns det ingen rätt förutom ifrån faran. Så det kan vara, du kan fly inåt eller utåt eller uppåt eller neråt. Men det viktiga är att du flyr ifrån faran. så fort som möjligt och söker skydd. Och skydd är liksom in till skogen eller bakom en låst dörr. Det beror lite på vad hotet är, såklart. Men det är det absolut viktigaste. Sen kommer du få reda på om du gjorde rätt. Och sen, ännu senare, kommer du få reda på varför den här personen betedde sig så här. Jag tror att den största faran är att folk söker mer svar. De vill ha ett köttigare beslutsunderlag innan de börjar agera. Och du kommer aldrig förstå vad som är rätt för en senare. Du kommer aldrig få reda på vad det är som händer, hur personen tänker, vad agendan är och så vidare. Det tar månader för polisen att få reda på varför.
Ja, för det här för mig lite i tanken kring en tjej som jag intervjuade som överlevde Estonia, som heter Sara Hedrenius. Mm. Hon pratade just om det här att hon var på kaféet uppe i båten när det började hända grejer och hon rusar ut och beter sig helt annorlunda än vad resten av dem som är inne i kaféet gör. Och då pratade vi just om det här. Det påverkar rätt mycket dem. Om du börjar springa och då kan du liksom samtidigt få känslan, men herregud, vad är det jag håller på med? Mm. Ingen annan gör ju så här.
Ja, man ska ha en djup respekt för att vi är flockdjur. Om du står någonstans och inte har hört något eller sett något, dina amygdala ligger i princip och sover och det bara börjar kuta människor emot dig och du kommer läsa av deras ansiktsuttryck, jag ska bli oerhört förvånad om din homo sapiens hjärna inte skulle börja röra åt samma håll utan att du har en aning om var de springer ifrån. Då tänker vi så här, ni vet något som inte jag vet, jag är dags att börja springa. Så att vi är ju flockdjur. Sen är det inte alltid bra att göra som alla andra gör. Framförallt inte i PDV-attacker. Om man tänker att en gärningsperson försöker skada och döda så många som möjligt så kommer mest troligt den personen söka sig mot där det är som mest folk. Så att det är inte alltid en god idé att bara hålla ihop med alla andra utan att faktiskt söka sin egen väg också. Men
för det här är ju lite grann att ingen annan springer, alltså kan jag ha fel, därför springer inte jag heller.
Nej,
och sen blir jag överkörd.
Det är lätt att bli påverkad på det sättet och man får då försöka förlita sig på sin första instinkt. Det är faktiskt inte hela världen skulle jag säga om det visar sig i efterhand att du gjorde fel. Alltså det enda som har hänt är att du har sprungit lite. Sen att du kan liksom vara djupt traumatiserad av de 50 meterna och börja behöva bearbeta. Gud, tänk om det hade varit så här och så. Det är mycket bättre att bearbeta än om du faktiskt skulle ha stått kvar när du borde ha sprungit. Och med det här sagt, jag är inte en särskilt rädd person. Jag undviker nästan ingenting och jag är i princip, jag är inte rädd för någonting. Jag har respekt för mycket saker. Men jag försöker få folk att återigen balans. Att ha kunskap om någonting, att veta vad du ska göra om det händer. Det är inte samma sak som att gå runt och oroa sig hela tiden för att det ska hända. Faktiskt. Jag känner mig extremt lugn och trygg med tanke på att jag vet. Jag har kunskapen och jag vet också vad jag ska göra. Och jag litar på mig själv att jag kommer att göra det.
Men du är ju tränad. Du har både tränat i öga och du har tränat på såna här saker. Men kan eller ska man ens träna på att klara såna här, den här typen av grejer?
Nej, men jag tycker det är givetvis. Sen så finns det ju olika sätt att göra det på. Det beror lite på vem du är. Alla skolor utbildas ju här just nu. Vi har ju haft ett gäng skolattacker. Och varför ska de göra det? Det finns lite olika svar, men framförallt så skapar det en trygghet i personalstyrkan, i vardagen, så att de kan stå där och fundera på Pythagoras sats och Gustav Vasa. De ska inte vara rädda för skolattacker. De ska vila tryggt att vi ska veta vad vi ska göra. Men ja, man ska träna. Det är väldigt enkel. Jag ska försöka crash course kliniskt. När vi blir stressade så blir vi också dumma i huvudet. Det kommer väldigt få svar till oss. Jag brukar jämföra med en fallskärmshoppare. Om fallskärmshopparen faller i fritt fall i 200 km timmen mot marken och drar i sitt snöre för att en skärm ska lösas ut. Om den skärmen inte löser ut sig, då kommer det hända två saker. Antingen kommer fallskärmshopparen åka i backen och dö. Eller så kommer den reptilhjärnan ta över och dra igång ett kampflygsystem. Och det går varken att springa eller slåss i luften i fritt fall. Utan här krävs ett adekvat förinövat tränat beteende. Det vill säga på marken i ostressat läge, lugn och ro, så lär sig alla fallskärmshoppare hur man drar sin reservskärm. För det är det man vill göra när huvudskärmen inte löser ut sig. Man hjälps helt enkelt inte av kampflygsystemet. Så att träna, att utbilda sig, att skaffa kunskap, att mentalt förbereda sig, det är ju att ge sig själv jättemånga olika referenspunkter för tänkbara lösningar vid en given situation. Och du kan säkert komma på massa saker som du har. Alltså du har bättre mental förberedelse inför många av dina hobbysar. Där jag skulle ha stått och som snurrat som en fyr och tänkt så här, jag vet inte vad lösningen är på den här situationen. Du har varit där 100 gånger, så du gör det nästan på autopilot. Så att svaret är ja.
Men hur kan, om jag är som så här, innan citationstecken, vanlig människa.
Mm.
Och så ska jag ändå vara någonstans vara mentalt förberedd på att det här kan hända grejer. Och det kan ju behöver inte vara någon som är terrorist som kör en lastbil. Det kan ju vara någon som kanske en
psykbryt på bussen.
Ja, psykbryt på bussen. Eller no, ja, men det kan ju hända vad som kan hända på stan eller något sånt här. Vad ska man göra så här liksom grundläggande?
Alltså, i förväg så ska du tänka så här. Du ska tänka några tankar. Skulle det kunna hända? Det är den första tanken. Och många svarar så här, nej, det är osannolikt. Ja, då kommer du nog inte göra något mer. Men om du köper tanken på att det skulle kunna hända, och då kan du ta in vad som helst. Det skulle kunna brinna på hotellet jag nu har checkat in på. Jag skulle kunna bli överfallen när jag går hem sent på kvällen full. Jag skulle kunna vara på en plats där någon kör in en lastbil med akt och mening och har ihjäl folk. Och då blir nästa fråga, om du köper tanken på att det skulle kunna hända, även om det är extremt osannolikt, vad ska jag göra om det händer? Då ska jag skapa avstånd till faran så fort som möjligt, oavsett om jag vet vad det är som pågår. Jag ska försöka söka skydd så snabbt som möjligt. Jag ska försöka larma så fort som möjligt. Jag ska kolla skador på mig själv och andra så fort som möjligt. Jag vet att jag har rätt till självförsvar om det behövs. Och jag ska jobba mig ur situationen. Jag ska ta ett beslut tidigt och jobba mig ur situationen. För hjärnan kan inte skilja på övning och verklighet. Det är därför idrottspsykologi fungerar. Det är därför man kan sitta hemma och tänka på OS-finalen. Hjärnan kan inte skilja på det. Så att bara att du köper tanken och faktiskt tänker på det, så har du redan där påbörjat en resa mot mental förberedelse. Och alla de tankarna, de samlas på ett ställe i hjärnan som inte är känslig för stress. Det vill säga när frontalloben dör, den, där du är smart, förnuftig, kognitiv och så, empatisk. Den är ju den som ryker, den får för lite syre när amygdalan fördelar om syret när du ska kampas och slåss. Då finns det syre på det andra stället i hjärnan där du förvarar kunskap som du ska kunna ta fram. Det är där fallskärmshopparen förvarar sin information med att då tar jag min vänsterhand och så drar jag den längs vänster axel och så hittar jag reservskärmen. Så att, ja, det tycker jag väl. Och kan man inte göra det utan att ligga sen resten av semestern och tänka, åh herregud, nu börjar brinna snart och så vidare, då behöver man ju gå till en psykolog, tänker jag. Alltså, det är många som tänker helt avigt att jag kan inte köpa en brandsläckare för då kommer det börja brinna. Det är en jättekonstig tanke. Jag kan inte tänka på terrordåd för då kommer jag hamna i ett. Det är inte realistiskt, skulle jag säga.
För det här glider du in på den andra delen av frågeställningen som jag har, det är att när det har hänt och allt är över och man har klarat sig fysiskt.
Bra målbild.
Man är inte överkörd, man har sprungit in i en...
Du har kommit hem.
Ja, eller så här nu va. Mm. Och då kommer frågan, det var väldigt många efter det drottninggatdådet som faktiskt klarade sig.
Ja.
Men
det är väldigt få som inte klarar sig, ja, med tanke på hur många som var på Drottninggatan.
Men i den här berättelsen, eller i den här boken, så blir det väldigt många berättelser om människor som låser in sig, inte vågar gå ut någon mer, blir rädda så fort det kommer en traktor på vägen, hör ett oväsen eller något sånt här. Och så jag som då gudskelov aldrig varit med om det här, hoppas att jag slipper det för all del också. Det kan liksom svårt att tänka mig, jaha, men jag klarar mig. Varför ska jag låsa in mig efter det?
Mm.
Är det så där att, ja men så reagerar människor? Eller är det så här, är det här att, ja men det finns kanske någonting annat i botten? Eller vad liksom, varför blir det såna här stories?
Varför blir det så olika?
Ja,
ja men först så är det ju en enormt traumatiserande upplevelse. Så att människor känner saker, det är inte alls konstigt. Förr i världen pratade vi om de här olika faserna. Du ska genom först chockfasen och sen bearbetningsfasen, orienteringsfasen. Så här, jobbar inte riktigt så längre. Utan om det händer något allvarligt så kan vissa människor känna, fan vad skönt att jag klarar mig. Någon sitter och fnissar, alltså skrattar nästan hysteriskt som någon form av överslagshandling. Någon gråter, någon är helt avstängd. Och då är det viktigt med den här emotionella första hjälpen. Och det handlar ju om liksom värme, få fram bussbiljett, få hem personen taxi, var inte själv, ta en lätt promenad dagen efter, försök att få i dig mat, att man jobbar så. Sen kan det visa sig att den som satt helt tyst och verkade ganska avtrubbad kanske behöver tre liksom, samtal med en kompis, någon annan behöver gå till en psykolog i tid. Alltså det är väldigt olika och det viktiga är att allting är normalt. Men vi reagerar ju. När man är utsatt för en stressor så då får man någon form av reaktion på det. Och då finns det ju tre huvudtyper av reaktioner. Det ena är ju sorg, alltså förlust. Du har förlorat någonting. Du har förlorat en anhörig, du har förlorat en kroppsdel, du har förlorat ditt hus i en brand, du har förlorat tron på dig själv, du har förlorat tilliten till din partner. Alltså, förlust är ju liksom en stressor och den ger ju oftast reaktionen sorg. Och sorg behöver bearbetas. Man pratar ibland om sorgeåret. Du behöver göra allting en gång. Första midsommar, första julen, första liksom utvecklingssamtal, första av allting. En annan stressor är ju hot. Och då är det liksom inte, då har du inte förlorat något än, men det finns ett överhängande hot om att du kommer att... Det kan vara rent faktiskt att någon hotar, om du gör det kommer jag hända det här. Det kan vara ett hot om du ligger i vårdnadstvist, du kanske blir av med barnen snart. Det finns ett hot. Och i det kan det också komma en ilska. Och sen det sista är ju ansvar. Och det var ganska vanligt efter Drottninggatan, den här överlevnadsskulden. Alltså om du var på Drottninggatan och inte var en av dem som dog för att du kastade in framför någon. Du kanske till och med har liksom axeltacklat någon för att komma in i en klädbutik och så vidare. Och skulden, den är svår, den är ganska ältande och det tar ganska lång tid och man kan behöva liksom dra isär skulden och lägga ansvaret där det ska vara och inte vifta bort själva skulden. Men de här tre huvudfaktorerna eller huvudreaktionerna på en stressor, det är extremt olika hur vi hanterar de tre olika stressreaktionerna. Och sen, det du var inne på, kan man ju också ha analoga och parallella stressorer. Det här påminner om någonting som du har varit med om tidigare. Vilket gör att det är en ganska mild stressor, men du får en ganska extrem reaktion. Då kan det vara för att det ligger någonting bakom som piskar på det hela. Det kan också finnas en parallell stressor som gör att ditt liv i övrigt är skit just nu. Du har sovit dåligt, du ligger i skilsmässa, du kanske har någon sjukdom och så vidare. Då kan den stressorn dra igång reaktionerna. Så att vi som håller på med avlastningssamtal, man försöker liksom hitta vad är huvudstressorn i det här? Är det en kombination av skuld och sorg eller vad har vi någonting? Och finns det något parallellt eller något analogt som liksom piskar upp reaktionen? Och så får man jobba därifrån.
För vad jag tänker på är... på mig själv så tänker jag så här, ja, jag skulle nog inte ha några större problem och jag skulle klara mig från det där. Jag skulle definitivt inte låsa in mig i 2 år. Eller jag ska nog inte vara rädd om det kommer en traktor heller.
Nej.
Sitter jag och säger här och då undrar jag så här, ja, det kan ju du sitta där och säga, för det har du ingen aning om hur du kommer reagera eller hur funkar det.
Jag skulle säga att ens personliga egenskaper påverkar rätt mycket. Alltså tolkningarna av någonting. Jag tror inte att du har helt fel. Alltså är man en person som ofta ser ljus på saker och ting, är handlingsorienterad, är framåt, liksom har en framåt driv, ser på sig själv, det här är någonting jag kommer klara av och så vidare, så hjälper det jättemycket i en läkningsprocess. Så att jag tror inte att du har helt fel. Med det sagt så kan du få reaktioner som du inte är beredd på. Du kan ju bli mycket ledsnare än vad du trodde. Eller oj, var kom den här ilskan ifrån? Eller vad arg jag kan, för det kan jag själv säga, gud, nu håller jag på att älta en grej. Jag ser inte på mig själv som någon som ältar någonting. Vad onödigt. Men med det sagt, så våra personliga förutsättningar och egenskaper påverkar mycket vår sårbarhet för stress och stressorer.
Nu börjar det bli dags att avrunda det här samtalet. Nu har du suttit här och pratat i, ja, det är väl snart en och en halv timme har du och jag snackat. Du är spanare. Du har ju haft ganska lång tid på att spana in mig.
Mm.
Vad är dina reflektioner?
Menar du okulärt?
Den tolkningen överlämnar jag till dig.
Det första jag såg var att du hade ett helt paket med batterier med dig. Och det säger rätt mycket om en människa. Du har förberett dig. Du skickade 2 meddelanden till mig om vart vi skulle vara. Och sen idag, ungefär 1,5 timme innan vi skulle ses, så skickade du ett påminnelse-sms. Du vet ingenting om mig. Det hade kanske behövts jättemycket. Jag hade kanske blivit så här, ja visst, tusan, jag ska dit idag. Du har mycket batterier med dig. Du har liksom penna och papper fram ifall du skulle behöva anteckna någonting. Så att, och du har suttit och tittat och är uppenbarligen förberett dig för att titta då och då liksom på ett manus med vilka frågor du ska ställa och så vidare. Det var förriggat i rummet när vi klev in och med vatten. Jag tycker att allt det här säger rätt mycket om dig som en professionell person. Du tar det på allvar, du vill att gästen ska känna sig välkommen och så vidare. Du kan ju ha lurat, du kanske är en riktig slarver, men jag tror inte det. Du har också ett hardcase där borta, ett pelikan hardcase här bakom din rygg.
Så du också, vad säger det?
Det säger att du gillar robusta saker, att du är rätt om din utrustning. Att det ska vara ordning och reda. Jag har inte sett en enda dammkorn eller hårstrå på dig. Du är ganska välstruken, så jag tror att du är en ganska prydlig person som gillar ordning och reda. Du har höga förväntningar på dig själv och förmodligen på mig också.
Vad tycker du om det här samtalet vi har haft då?
Jag känner att jag har pratat jättemycket. Jag är ju van så att säga att intervjua andra och att dela min podd med Anna. Men jag tycker det har varit trevligt. Jag hoppas att det är inte för inte jag jobbar med det här. Jag tycker att det är viktigt att människor ska veta hur de fungerar, både när det är bra och när det är dåligt. Att man kan skapa trygghet genom kunskap och så vidare. Och det tycker jag har att vi har pratat om. Det glädjer mig. Lite folkbildning är aldrig fel.
Vad härligt. Mm. Nu ska vi se vilken ordning det är på dig. Du fick ju en uppgift inför det här samtalet.
Ja.
Vem du tycker att jag borde intervjua.
Mm.
Och det har du tänkt på.
Ja, absolut. Jag tog min uppgift på största allvar. Och så gick jag ju då in, vilket är otypiskt mig. Jag gick in och tittade vilken typ av människor du har haft med i podden. Inte för att jag vill hamna ungefär samma lika. Så här, vad är det för typ av människa han vill ha? Utan tvärtom då. Vad har han inte haft? Så tänker jag. Och jag tycker att du ska prata med en tjej som heter Lisa Love Bäckman.
Mm.
Det är en fotokonstnär som jag aldrig träffat. Jag känner henne inte, men jag är ett fan. Hon gör skitcoola konceptuella foton där hon själv. Det är bara självporträtt. Och jag är supernyfiken på att höra hur hennes process går till. Det är alltid extra allt. Hon kan ha liksom tejpat på sig. Jag har en stor tavla här i mitt kök där hon har tejpat på sin kropp sin goala keps eller kex, och det är pasta som hänger från armarna. Hon har liksom en krona av flarn och sådär. Nej, men det är väldigt konceptuellt och det måste ta så oerhört lång tid, och jag undrar hur hon trycker av knappen. Ibland har hon med sig sin underbara kanin som sitter där. Hon är liksom intvistad i plastpåsar runt huvudet och sådär. Jag är jätteimponerad av hennes fotokonst. Jag vill äga en av varje helst. Det har jag inte råd med. Men jag skulle aktivt lyssna på hur hon sätter en idé, hur hon gör det, varför hon bara tar foton på sig själv. Om människor har upptäckt henne när hon står på en parkeringsplats och tejpar fast sig själv runt en lyktstolpe. Vad har hänt? Jag vill veta allt om det där. Jag vill gärna vara hennes sidekick och bara titta på. Jag kanske kan spana på henne. Hon kanske inte märker mig. Lisa Love Bäckman.
Lisa Love Bäckman.
Ja.
Det var en superbra introduktion utav henne. Och det låter ju verkligen som ett spännande möte.
Hon verkar superskruvad. Kör bara.
Härligt.
Till sist, vad får man tag på dig om man vill att du ska komma utbilda eller hålla föredrag eller något sånt där? Hur gör man då?
Ja, det är väldigt enkelt. lenaljungdahl.se och på Instagram finns jag, och där heter jag också Lena Ljungdahl. Ni är välkomna.
Tack så mycket, Lena Ljungdahl, för att du ville vara med och samtala med mig den här stunden.
Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat till 126 avsnittet av podden Spännande möten med Lena Ljungdahl. Om du gillar det här avsnittet och är intresserad av fler avsnitt om och med poliser, då kan jag varmt rekommendera avsnitt 123 med dialogpolisen Johan Hed, avsnitt 107 med ordningspolisen Maggie Tedla, eller varför inte avsnitt 69 med före detta Säpo-agenten Camilla Kroneld. Nu kommer vi att lämna den polisiära världen ett tag. Nästa gång kommer äntligen den frispråkige AI-visionären Amir Mohammed tillbaka. I höst får du även stifta bekantskap med en tv-profil, en kock och en massa andra spännande gäster. Missa inte det. Tills dess, så vet du vad du gör. Du går in i ett varuhus och ser om du kan få någon att åka upp alla rulltrappor från bottenvåning till översta plan. Sen så är du värd något fint att dricka hemma i soffan med en vän. Ha det gött!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.